Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Har jag äran att hälsa er alla lyssnare välkomna till Sektpodden. Idag så har jag och Rigmor en gäst, så jag tycker vi börjar med presentation. Jag vet att Rigmor har läxat upp mig någon gång för att jag inte har presenterat gästen för oss, så idag ska jag vara duktig att göra det. Vi har Roland Sennerstam här idag. Välkommen, vill du berätta vem du är?
Ja, ska jag gärna göra. Jag heter alltså Roland Sennerstam och jag har jobbat som barnläkare i hela min karriär för 40 år. Och jag har trivts fantastiskt med det. Det är ett av de bästa yrken som jag tror finns överhuvudtaget. Och jag är också, det här är ju på en podd som mycket pratar om sekter och sånt där. Och det innebär att jag har en bakgrund. Och det är då i en pastorsfamilj, Pingströrelsen. Och har vuxit upp i det. Och det har ju format mig på många olika sätt. Mm. Och det kommer vi att kanske komma in på när vi är igång här snart.
Mm. Precis, tack. Jätteintressant och roligt att du vill vara med oss idag här. Alltså, du och jag, Roland, har ju inte träffats
förut. Nej, jag har ju vetat om det väldigt länge.
Ja, och jag heter ju Emma Genbeck, för er som inte har, som inte vet vem jag är. Jag har en gång i tiden varit med i Knutbysekten. Jobbar numera som sjuksköterska och så driver jag den här podden tillsammans med Rigmor, som är
Rigmor Robert. Mm. Och jag är läkare och psykoterapeut och analytiker. Så vi kommer ifrån sjukvården alla tre, kan man säga. Mm.
Nu är det lite kollegialt möte här idag.
Och hälsovården, för du har också jobbat med barnavårdscentraler, skolläkeriet och det har faktiskt jag också gjort, fast utan att ha din fulla kompetens så har jag under flera år varit verksam i inom ditt område. Mm.
Och jag har faktiskt jobbat också inom barnsjukvården en kort period som sjuksköterska. Så att, ja.
Och alla är vi föräldrar.
Just det också.
Jag tror till och med att vi arbetade samtidigt på samma klinik, fast vi satt ute i bussen så att säga.
Aha.
På läkarmottagningar.
När jag jobbade på Nacka, barnmottagningen i Nacka sjukhus och barnavårdscentralerna här utåt. Vad intressant. Och var var du då?
Då var jag i Nynäshamn, tror jag.
Ja. Det känns lite så. Vi har västkustanknytning alla tre och vi har sjukvården alla tre. Och,
Men som sagt, vad du är, det är första gången vi träffas, Roland. Ja. Men jag vet att ni två, Rigmor och Roland, ni har träffats förut och ni känner varandra lite grann sen tidigare. Har jag förstått det rätt då? Och
absolut.
Hur lärde ni känna varandra? Vill ni berätta?
Ja, men det var jag som lärde känna dig, Roland. Och det var faktiskt i anknytning till Knutby-tragedin. Därför att den 1 oktober 2004, mordet och mordförsöken skedde ju i januari. Jag skrev den där första artikeln vid påsk och sen blev jag involverad i det här ärendet, och den 1 oktober var alltså när den första tingsrättegången om Knutbybrotten var klar. Men det var före hovrättens. Då läser jag en artikel i Svenska Dagbladet. Och det var den mest klargörande, tyckte jag, beskrivning av Sara Svensson, den så kallade barnflickan i Knutby. Mm. Och rubriken var Knutbykyrkan knäckte Sara. Och här belyser Roland den process inne i en frikyrka, som hur det kunde gå så här snett. Och jag undrar om det är okej att jag läser,
ja.
Får jag göra det? Då har Roland beskrivit hur psykiatrin ofta inte känner till och förstår de mekanismer som kan gå till så här, att i en sån här församling, när någon blir omvänd, frälst i en församling som den i Knutby, så förväntas man genom sin upplevelse att acceptera hela det teologiska konceptet utan begränsningar och kritisk analys. I frälsningsupplevelsen får man konceptet transplanterat rakt och djupt in i sin själ. Undrar man över sånt som är centralt i församlingens teologi, då är man inte riktigt frälst. Då har man brustit i sin överlåtelse till Gud. Och sen beskriver Roland då överlåtelsen, som är ett ganska obekant fenomen för den som inte har den bakgrund som vi tre har.
Mm.
Överlåtelsen, skriver Roland, är ett centralt begrepp i frikyrkorörelsen och sker inte bara en gång utan upprepade gånger. Man börjar om, åter och åter igen. Det försvårar självfallet ett sunt trosbygge över tid, insikter som kräver eftertanke och personlig analys. Den gudagåva som driver mänskligheten framåt, ifrågasättandet och självkritiken, anses vara oandliga fenomen i en församling av typen Knutby. Ställs kritiska frågor om det som anses centralt i läran, är man avslöjad och uppfattas som en avfälling. Man möts inte av logiska motargument utan uppmanas att gå i intensiv bön eller begära förbön. Ytterst handlar det om osund underordning. Församlingens tolkningar är så fasta att de inte går att rucka på. Tar man bort en pusselbit eller ifrågasätter en annan, rämnar hela bygget, och mot det hotet värjer sig ledningen reflexmässigt. Istället för kritiska frågor flyttar medlemmar från Knutby. Och församlingens ledning är troligen lycklig över att oppositionen lämnar. Utbildning anses vara ett världsligt hinder för det andliga livet. Inte ens upplysning och kunskap kan tränga igenom ett sådant system och räcker inte som citat vaccination mot religiös slutenhet. Och när jag läste den här din analys, Roland, av skuggsidan, den mörka skuggsidan av den frikyrkliga protestantiska kristenheten, så tyckte jag det var helt otroligt. Så jag, utan att känna dig, så blev jag i det inre en vän till dig. Och så småningom möttes vi.
Mm. Ja, det var en speciell situation, och det var också en speciell församling.
Mm.
Så vi kan ju säga att alla församlingar är inte likadana precis, och jag har träffat andra församlingar som kanske har en bättre förhållningssätt till vårt barn som växer upp. Därför att det är väldigt viktigt när man har med barn att göra att man inte pushar på saker för snabbt.
Mm.
Barnet måste ju hinna med att tänka lite självt. Jag menar, barnet använder ju leken väldigt mycket för att förstå saker. Och jag har ett exempel från en kusin till mig som de var tvillingar.
Mm.
Och Och de hade, var 5 år och de grubblade naturligtvis lite grann på det där med Gud. Och så hade de någonting båda två som de absolut ville ha. De ville köpa någonting.
Ja.
Och då frågade de mamma, mamma kan man be till Gud om sånt här? Ja, det går nog bra, sa mamma. Ja, och så gick det några dagar. Och så kommer de fram och så säger de, men ja, det kommer ju ingenting, mamma. Ja, det kanske är så att Gud inte riktigt förstod vad ni sa.
Mm.
Och då svarar de här killarna 5 år, jaså, pratar han finska? det är så typiskt för hur barn fångar upp saker och hur de tolkar.
Konkret.
Konkret, väldigt konkret. Och det här måste man ha med sig när man arbetar med barn i de här olika typerna av religiösa församlingar och som kan vara av väldigt, väldigt mycket olika varianter.
Mm.
Så det är viktigt att säga det också, att alla är ju inte Knutby.
Nej.
Utan, men att man har det här med barnets tillväxt och förstår att vi kan inte göra vad som helst med våra barn.
Mm.
Och när det gäller till exempel att gå till kyrkan och ta med dem till predikningar, det tycker jag inte man ska göra förrän de är 6-7 år möjligtvis, på korta predikningar. Under det så ska man ju gå, som många gör, gå med barnen i ett annat rum så att de får det de kan, nämligen att leka.
Mm. Mm.
Och sen kan de få komma tillbaka och på slutet av gudstjänsten och gå fram till längst fram och visa upp sina saker.
Mm.
Och vad är det de visar då? Jo, de visar vad de har ritat och målat.
Mm.
Det är ju deras sätt att skapa världen.
Ja, just det. Mm.
Och det här är ju ett väldigt intressant och viktigt ämne, just barns upplevelse av religiösa sammanhang. Ja. Och jag tänker, vi har ju fått, jag brukar säga att jag har fått en smärtsam medvetenhet om hur många det är som har väldigt svåra och traumatiska minnen med sig från sin barndom när man har växt upp faktiskt i vanliga pingstförsamlingar och frikyrkliga sammanhang och så vidare. Just utifrån alla de här mejl som vi har fått sen vi startade sektpodden, sånt som jag nog inte var riktigt medveten om innan.
Får jag göra ett inpass där?
Mm.
För jag tänker, både du och Sara Svensson har ju religiösa trauma, men de fick ni i Knutby. Ingen av er har beskrivit det från den församling, frikyrkan, ni växte upp i.
Nej, inte från barndomen, nej.
Från barndomen. Mm. Och det är viktigt att vi liksom, när vi pratar om det här, att vi inte belastar den kyrkan där Saras föräldrar var medlemmar.
Mm.
Men att det kan spåra ur på det här sättet.
Mm.
Att du, Roland, kunde förstå det och förtydliga det på det här sättet.
Mm.
Det tror jag har att göra med att du själv är förtrogen med, och när man är förtrogen med församlingslivet i pingstkyrkan i det här fallet, och så kan man också förstå hur det kan spåra ur.
Mm.
Och sen har du tänkt över det här kanske från din egen barndom och sen i ditt yrke när du har sett barn i olika åldrar och tänkt över de här hur vi utvecklas och i vilken mån vi har förmåga att leva både med en socialt sammanhang som i en församling, men också ta in den osynliga världen som det predikas om i religiösa samfund av alla olika.
Jo. Sen så en anledning också till att jag skrev den här artikeln, det var ju att våra kollegor då i andra discipliner som tar hand om sådana här frågor,
tänker vi psykiatrin
har väldigt liten förståelse och framförallt kanske liten erfarenhet hur man ska hantera det här. Och då blir det ju ont värre, skulle jag vilja säga. Så där har ju, du har ju varit med och gjort stordåd när det gäller familjen i Knutby, för att du kan det här väldigt väl. Och det är det som behövs, att man hjälper dem som behöver hjälpen naturligtvis. Men det måste också vara de som förstår hela konceptet. Då kan man komma någonstans.
Det där är det vi har våra lyssnare mejlar ju till oss om just att man har känt. Jag tror att det är så när man kommer med den här typen av djupa existentiella trauman kanske, men i alla fall en problematik, att man nästan känner sig för, är det någon idé att överhuvudtaget prata med den här psykologen eller psykoterapeuten eller psykiatriken eller doktorn. Och när man känner att det inte finns den, och det finns ju välvilja, så det är inte där det sitter, utan det är just att man lever med en inre verklighet, och den inre verkligheten går inte riktigt att översätta kanske om man inte har varit nästan infödd eller tidigt i livet del av den. Vad tror du om det?
Jo, jag håller med dig fullständigt, och jag klandrar inte de som inte har varit med om den här upplevelsen men ändå har blivit psykiatriker eller psykologer kanske. Men det borde finnas en självbevarelsedrift också, att inte kanske ge sig in i saker som jag inte har kunskap om. Och då gäller det ju att söka upp personer som är bevandrade i det här. Och det via dig och en hel del andra så har det ju växt upp. Och det finns personer som de kan vända sig till.
Alltså det jag märker hos kollegor som inte är invigda, eller vad vi ska kalla det, i den här, inte bara kristna utan den religiösa, det är att de brukar ha en väldigt välvillig inställning och säga att, men det där behöver du inte ha ångest för det där är inte på riktigt, utan så du behöver inte vara rädd för djävulen, för den finns inte, du behöver inte vara rädd för helvetet, för det finns inte, utan det är så här, och Gud, det är nog någon, jag tror också på någon god makt, så här. Så att man förstår inte präglingarna som är så knutna till så starka emotioner. Ofta av både rädsla men också tillhörighet och lojalitet, att man är solidarisk med föräldrar, släktingar, församlingsmedlemmar som är den grupp man upplever sin närmaste tillhörighet i.
Jo, och när man som litet barn då är delaktig i mycket av det som händer, fast de är definitivt inte färdiga för och har inte kognition för att kunna förstå det här. Mm. Då landar det ju på ett ställe som inte är kontrollerbart och som de inte kan påverka heller själva. Mm. Och det kan vara svårt att hitta de där knutarna som har uppstått på de här små barnen som har haft mycket tryck på sig. Och det där är ju någonting som jag tycker man borde ta upp också i samfundet, och det gör man säkert, att det finns personer som kan barn och som har erfarenhet av och förstår det som vi nu har pratat om.
När du sa tryck på barnet, ja, vad tänker du då?
Ja, alltså sammanhangen blir så uppspidade och starka känslomässor som faktiskt går rakt in i bröstet och i magen på folk. Och som då inte är kontrollerbara och som de inte kan reflektera över.
Exakt.
Och där finns ju en del svårigheter som man får arbeta med ganska länge för att liksom komma förbi och komma fri och hitta den väg som man kan komma vidare med. För det finns många som man träffar upp i vuxen ålder som fortfarande har de här låsningarna som de inte riktigt vet hur de ska göra med. Och det är ju ganska allvarligt, men så är verkligheten ibland.
Jag tänker på som mamma och som förälder. Nu har inte jag problemet utifrån att vi inte är aktiva i någon församling eller uppfostrar våra barn på det sättet. Men om man som förälder är med i ett sammanhang, eller en församling, ett samfund, man har sin tro, men man vill ge sina barn en sund liksom utveckling i det sammanhanget. Vad ska man tänka på? Jag tänker på, vad säger du? Vad skulle du säga till föräldrar som frågar efter råd? Hur gör man?
Ja, du menar att de har barn själva och de är lite oroliga?
Ja, man som förälder har barn och så är man med i en församling, ja, och så har man möten och det är gudstjänster och det, så vidare. Vad ska man tänka på?
Ja, alltså Man får ju tänka på vilken typ av gudstjänster man går på i så fall. Och är det här någonting som barnet kan hantera och förstå? Och kan de inte det så får man ordna barngudstjänster i så fall. Och de ska inte utsättas för sånt som de på inget sätt kan placera i sig själva. Utan det kommer utifrån och in. Och som jag sa, just om att gå till kyrkan så upp till 6 år så ska de ju vara och leka i sin lekhage. För det är där som de utvecklas. Så att man ska inte, det finns möten så här där de inte ska vara med.
För jag tänker utifrån min egen erfarenhet. Jag har ju inte, jag har ju varit med i ett sammanhang alltså som barn där man gick i söndagsskolan när det var möten, så att man hörde inte på predikan och så vidare. Men jag vet också att det finns ju många sammanhang där man där barnen är med mer frekvent på gudstjänsten, att man tycker att det är viktigt att de får ta del av lovsången eller gudsupplevelsen, eller att de får se sina de vuxna och föräldrarna i gudsmötet och så vidare, och i eftermöten och så, kan vara ganska emotionella och så vidare. Vad säger du om det?
Ja, jag tycker det är samma sak där, att de förstår ju inte vad som händer. De kan springa runt och hit och dit, och sen kommer de till föräldrarna och klappar dem och kramar dem, och sen springer de iväg igen. Så det når ju inte in på något kognitivt sätt till barnet, utan de försöker nog att hantera det och springa runt, eller de åker någon annanstans i kyrkan och leker kanske. Men man ska tänka, man ska verkligen fundera över vad är det för som kommer att hända nu ikväll till exempel. Vilken typ av entusiasm och vilken typ av extas kommer att hända. Och det är ingenting för barn.
Nu kom du in på det som jag tycker är det viktiga och som jag värjde mig emot när jag var liten. Att som du säger, så förstår ju inte man, när man är liten kan man inte förstå kognitivt, tankemässigt, de här abstrakta, ofta symboliska berättelserna och bilderna. Men det man inte kan värja sig mot, tänker jag, det är de emotionella gruppfenomenen. När många vuxna börjar gråta, när de börjar bekänna synder kanske, när de börjar tala i tungor, då är det nästan som om man känner att de vuxna är så förändrade, ungefär som om de vore berusade. När du säger extas, kollektiv extas, är skrämmande för många barn. Sen finns det ju barn som kan han känna att det är del av kulturen och det är inte någonting. Men vi vet aldrig vilket barn som är känsligt. Så därför tycker jag det är jättebra att du preciserar.
Ja, men jag vet, vi lyssnade. Jag tänker på ett lyssnarmail vi fick där det var en tjej som berättade, eller en vuxen kvinna nu, berättade att när hon var ung tonåring så blev hennes mamma föremål för förbön i en gudstjänst, och det var väldigt emotionellt och mamman grät och hon var ju orolig för sin mamma och försökte gå fram och trösta mamman, men blev bortknuffad åtsidosatt utav de andra vuxna, att hon skulle inte och det har ju satt jätteprägel på henne i hennes livet sen, när det gäller emotionellt och med relationen till mamman och Gud och alltihopa. Och då tänker jag kan man sätta, finns det någon åldersgräns för när man ska vara med? Jag tänker, vi har ju faktiskt religionsfrihet för barn också idag.
Lagstadgat. Jo, är det den här typen av kraftfulla händelser så är det ju, de ska nästan ha börjat i puberteten alltså. Alltså 10 år och däröver, därför att då knappast ens då, för de, som du säger, de förstår inte vad är det med mamma, jag känner inte igen henne, va? Och inte känna igen sin mamma, det är en otrygghet hos barnet. Och sen är det så att det fastnar i någonting konstigt från sådana tillfällen. Och de händelserna kommer ju då att finnas kvar ett tag, och hur länge vet man inte. Och det gör ju att barnet kan börja bli osäkert i relation till sin mamma till exempel.
Ja, och jag tänker att du har ju pratat om du pratar ju om barns utveckling överlag, så att säga, inte bara när det gäller religiösa sammanhang. Och då har du pratat mycket om vikten, vad jag förstår, av att, att man inte stör barnets naturliga utveckling. Vad tänker du om det när det gäller...
Ja, jag har ju en liten käpp som jag brukar ta upp där. Jag har, som barnläkare så har jag, har jag sett många barn från början, från förlossningen och hela vägen upp där. Och vi har ju våra stationer där vi träffar barnen, och bland annat då vi till exempel 6 och 10 månader. Och en sak som jag uppmärksammat och som är min käpphäst, nämligen, det är att jag ser att när barnet börjar krypa, börjar resa sig upp och börjar stå på alla fyra, stå och gunga, och sen kanske de försöker att resa sig upp och sådär, va. Och de kanske ramlar och står på huvudet. Och då är det många föräldrar som tycker, ja, men det där ser väl inte så bra ut, vi tar och köper en gåstol. Och jag är inte alls någon som gillar gåstolar. Och varför då? Jo, därför att då ställer man barnet i den här gåstolen och de lär sig att pinna runt i rummet och hit och dit, och de slår sig inte på samma sätt. Men de lär sig inte krypa i en gåstol. De kommer inte upp, och de har inget som de kan träna sin motorik på det bästa sättet. Och när jag träffar dem som 10 månader så är de 2 månader försenade ofta. Så är den goda viljan att skydda barnet mot någonting kan ibland bli helt fel. Och det skulle jag vilja skicka ut nu när jag ändå sitter i den här studion, att köp inga gåstolar, låt barnen göra jobbet själva, för de är jätteduktiga på det.
Alltså, när du säger det så tänker jag på den religiösa sammanhanget, där man, tror jag, många gånger försöker skydda barnen från den sekulära världen. Som kanske inte heller blir faktiskt, man tänker att man vill skydda, för det gör man ju med gåstolen också, man tänker att man vill skydda sitt barn från att inte slå sig, och på samma sätt tänker jag att man kanske ibland i religiösa sammanhang försöker skydda barnen från den verkliga världen som är farlig utanför, men hämmar barnets normala utveckling av att faktiskt möta verkligheten. Vad tänker ni om det när jag säger det?
Du menar man synderna och frestelserna, eller vad det är man vill skydda från?
Ja, var det, ja, precis.
Ja, men det är väl bra att man prövar på lite.
Men vad skulle det vara? Jag menar, jag får väl för mig då att den familjen har en väldigt strikt livsstil. Om det nu går, det är klart de ska vara med och se spännande saker utanför hemmet och gå på Gröna Lund och Skansen och vara med om spännande saker där. Va? Så det är ju ingenting som är något negativt, det är ju bara bra. Och det är väl inte så många föräldrar som kanske hindrar just det, va?
Men... Nej, idag är det nog inte det, det ligger nog med att kanske en äldre generation där sånt var. Ja, det som synd, men
det låter som du har sett det, va? Att det har varit så, du har kunnat se det vid sidan om kanske i din uppväxt.
Ja, och så framförallt tänker jag i alla de här mejl och kontakterna vi får från människor som idag i vuxen ålder berättar om hur de känner att de har blivit hämmade i sin utveckling av att inte ha fått möta omvärlden, utan få lära känna den som vuxna, får man lära känna kanske mycket av världen. Och det kan ju vara allt ifrån, men jag tänker också på de här som vi har haft med som förhållandevis unga ändå i 30-40-årsåldern, som beskriver det här med en renhetskultur där man liksom, sex är farligt och fult och nästan, det är bara inom äktenskapet, och så missar man kanske att få en utveckling på det området som är naturlig därför att man vill skydda, tänker man. Det är nog kanske där jag tänker till exempel idag.
Jag tror det har nog varit ganska vanligt i tider som har varit. Och det finns ju fortfarande liksom att i vissa kretsar så ska man ju alltid vänta tills man gifter sig då, innan man är tillsammans och sådär. Så det är ju för många en sån viktig lära i deras församlingar. Så och det har ju hänt en del ganska jobbiga saker där man har fått be om ursäkt efteråt och sånt där. Och då går det lite för långt.
Så att bekännelsekulturen inne i en församling kan ju vara väldigt stigmatiserande faktiskt. Mm. När man tränger sig på människors innersta och privataste.
Ja, och jag tänker på det här med skam.
Ja.
Och jag tänker, för just vi pratade om puberteten förut, framförallt kanske killar men även tjejer kommer in i puberteten och det är väldigt mycket som händer med hormoner och så vidare. Och så är det så skambelagt hela den biten så man kanske inte ens vågar prata om det. Att det kan hindra utvecklingens också.
Ja, alltså, skillnaden då mellan ett sånt familjeliv och det som vi mest ser av i våra länder, va, så är ju stor. Så det blir ju väldigt stigmatiserande och höra om hur det egentligen funkar nu för tiden. Alltså, tonåringar är ju väldigt snabbt på med att prova det mesta. Men det är klart att om man har en familj som vill hålla på det där så är de kvar i samma placering, samma samfund och så vidare och det funkar och man har hittat sin partner där och så är det väl inte så mycket att bråka om och de får sina barn där och halva släkten finns med där och det är ingenting som man kan kanske säga så mycket om.
Nej, det kan jag tänka ibland att vi har subkulturer, både religiösa och etniska, man kommer från områden med andra traditioner, ja. Och de är ju på ett sätt kulturbärande att de finns. Mm. Men det är väl så att när barn kommer upp i tonåren så är det en del som väljer, som du beskriver Roland, samma, man är hemma i det och blir då en bärare av församlingskulturen man har kommit ur. Medan andra, kanske syskon i samma familj, känner en väldig behov och önskan att se något annat, pröva något annat, världen utanför.
Mm. Ja, och det är, jag tänker på de som vi har haft som har varit här och berättat om sina upplevelser om under barn, ungdomstid, där det inte kanske faktiskt har varit familjen som har varit så präglande utan det kanske har varit församlingen och församlingens ungdomsledare, ungdomspastor och ungdomsgänget och så vidare där det finns mycket regler och som faktiskt för vissa då blir negativa därför att de hämmar en i den utveckling man själv går igenom därför att man inte passar in. Men det är som du säger, vissa passar det ju perfekt att leva ett sånt liv och vissa gör inte det.
Mm.
Och hur går det för dem som inte passar in? Hur blir det för dem?
Det är den där gränsen som måste finnas då. Om man är ett samfund så finns det en gräns. Och hur öppen den är och hur sluten den är. Jag tycker det är så roligt att du, Roland, också brukar prata om perioder i barns utveckling. Mm. Inte bara i ett religiöst samfund utan till exempel 3-5-åringarna. Vad ser man som lite typiskt för barnen i den perioden?
Ja, i den åldern så har de ju, då är de ju motoriskt utvecklade. Annars är det något som har gått snett. Och de har ju leken förstås och leker med varandra, men de är inte så socialiserade så att de inte ibland rycker ifrån sig leksaker och den här är min, den här ska jag ha och så vidare. Och det är på något sätt det de lever med och det kan man ju, och det, då får man, vi som föräldrar och vuxna ha med det i våra samtal, i våra familjesamtal om att man ska dela med sig och det där är ju en pedagogisk fråga som är viktig naturligtvis, men man kan inte klandra barnen på den nivån därför att det är det enda de känner att de vill göra.
Ja.
Och
om du är en troende familj, finns det något, kan man integrera det med något bibelord?
Ja,
eller?
Ja, jag hittade faktiskt ett bibelord som jag tycker passade in rätt bra. Den låter så här, det är Jesus som säger det. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort ifrån den som vill låna av dig.
Nej.
Det är väl fyndigt.
Ja, det är bra sammanfattning.
Och de är ju redan också ute i förskolan och de hjälper ju till med de här sakerna också. Så att, och det där är ju en naturlig fas, att barnen är ju ganska egotrippade i den här åldern. Så det får man ju köpa, men jag tycker man ska jobba med det förstås, för att de ska ju också lära sig vissa saker, även i den åldern.
Jag börjar runda av sig mot sina jämnåriga.
Ja.
Men sen så, vad tänker du med ungarna när de har kommit upp i 7-8 års åldern? Har du något mönster som du kan se i deras sociala utveckling där?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltså vi är nu då, låt oss säga 7-8 års ålder, och de har börjat för skolan. Och jag jobbade under en period när jag var ute i öppenvården också, så var jag skolläkare. Och jag träffade, då var det 10-åringar som jag träffade, så diskuterade mobbning. Och de var ju verkligen, de visste precis vad hur det där går till och att det förekommer och så vidare. Så att, där så tycker jag då som barnläkare och som när det gäller barn i kristna sammanhang och så vidare, att mobbningen är ett gissel, och det är viktigt att alla är med och hjälper till. Och jag tycker att om du har en kristen familj, så skulle jag vilja prata med dem och säga att prata gärna med den där som ingen pratar med. Säg några ord och visa att de ser dig. Mm. Det kan vara jätteviktigt, och det behöver inte vara så där väldigt stort och så där väldigt pedagogiskt. Utan finns det några som ser mig, så är det en stor betydelse. Och man kanske kan få det där att vända så att den där barnet blir mer accepterat. Därför att det är ju så att säga saker som när jag pratade med de här 10-åringarna, så de visste precis vad det där med, vad är det som vilka mobbas. Ja, det är de som har konstiga glasögon, eller de har tår, eller de är klumpiga, de kan inte vara med och spela på fotbollen, och det är klassiska saker. Och det är ju Det börjar på det där enkla sättet, men sen blir det ju svåra låsningar för de som drabbas av det. Och därför så tyckte jag det skulle vara ett bra exempel för 7-8-åringar som kanske är med i en kyrka. Och om du inte ska lyssna på predikan, så tycker jag att det skulle vara nyttigt för den att få ett sådant uppdrag som inte är förankrat kanske i kyrkan, men som ändå är förankrat i kristendomen, skulle man kunna säga. Att man ska ta hand om varandra. Så där skulle jag vilja lobba för att det är en väg. För att är det då elever i samma klass som faktiskt pratar med mig på morgonen. Och som faktiskt ser mig när jag kommer. Alltså det är så enkelt, men jag tror att hade jag varit kvar som skolläkare, så skulle jag ännu mer ha jobbat med det här. För det är så enkelt att göra stordåd med så enkla saker.
Alltså jag tänker ju direkt på hur ni i Knut bland vuxna människor, men hur samma sak repeterades i barnens hierarki. Hur var det att bli utfrusen när man kallades fel i Knutby? Var det någon som hejade? Var det någon som kom och pratade med ändå?
Nej, men jag tänkte faktiskt på samma sak som du, Rigmor. Jag tänker på överhuvudtaget sekt. Ja. Beteende är ju, jag menar, vi har ju pratat med flera olika typer av sekter där, med mormonerna, vi tänker på Anna som var här och så vidare, som har berättat, eller Jehovas vittnen som vi har fått se på TV, där de verkligen beskriver det här med utfrysning, ja, som ju verkligen var någonting som skedde i Knutby, och det är ju måste bli ett jätteproblem, tänker jag, när barnen får lära sig det från tidig ålder, att det är så man gör med de vuxna, mobbas. Mm. Hur ska man då kunna lära barnen att inte mobbas? Och hur ska de vara? Och det kunde man ju se tyvärr även bland barnen som är Knutby. Att det präglade och färgade även dem i deras beteende gentemot varandra. Mm. Vilket är fruktansvärt.
Men ganska självklart.
Ja, absolut. Så det är ingenting man kan lasta barnen för. Men det är verkligen en ytterlighetens konsekvens på något sätt.
Mm. Och det är fruktansvärd bestraffning att bli utfrusen. Mm. Så att det tycker jag var praktiskt och bra. Jag tror att det är, om jag har en käpphäst, så är det väl det här med den gyllene regeln. Att man gör inte mot något annat det man inte vill bli utsatt för själv. Och den finns inom judendomen, den finns inom islam, den finns inom alla de stora beprövade religionerna. Mm. Så det tyckte jag.
Det finns ju, jag tänker på scientologerna, som har också en väldigt speciell familje... hur de ordnar med sina familjer, därför att barn ska ju då arbeta på skolan och föräldrarna får träffa barnen ett par timmar varje lördag.
Scientologin? Var det i Scientologin?
Ja.
Mm. Oj.
Och de som är gifta ska ju helst arbeta på olika ställen. Mm. Så man bryter sönder, familjen till, som i syfte att ordna till det med den stora rörelsen som de jobbar med. Mm. Och det finns en tjej som var med om det där och som har skrivit en bok om det, som är verkligen värd att läsa. Mm. Men alltså hur man använder sina organisationer och i någon sorts religiöst syfte för att faktiskt ibland också plocka isär familjerelationerna. Då är man ju verkligen ute och cyklar, skulle jag vilja säga.
Mm. Det där är ju ett typiskt sektdrag.
Ja, absolut.
Även i diktaturer som man kan kalla jättesekter. Att man atomiserar. Man gör varje människa helst till en liten atom. Mm. Därför att har man en trygghet i till exempel en familj eller en nära relation i vänskap eller en kärleksförhållande, så är man ju förtrolig. Man tänker högt. Men har du sett det här? Det är ju inte konstigt. Vad betyder, hur kan de säga så? Men håller man var och en isolerad och sätter barnen fria från föräldrarna och så vidare, så blir ju hela populationen styrbar på ett annat sätt. Mm. Så det tycker jag är ett bra exempel på något man ska se upp om man hamnar i sammanhang där det går till så. Mm.
Att det som händer i den organisation som man har är någonting som är större än att jobba med sina familjer. Va? Mm. Då det är en varningssignal.
Ja, det är en varningssignal. Jag är enig. Ja, bra.
Jag skulle bara vilja säga också, för det här är ju någonting som jag känner igen väl från Knutby. Och det jag tror att man behöver prata om också utifrån att det börjar ju sällan med att man bara splittrar så här. Utan det börjar ju med små, små steg. Så att jag tror att det är väldigt svårt att avslöja det. För att det finns ju någonting inom, om man säger, den religiösa kontexten där man ska hjälpa varandra som är fin och bra. Man är en större grupp, man är liksom en större familj där flera, man har många vänner, man hjälps åt när det händer saker och så vidare, vilket ju är positivt. Och det var ju så det började i Knutby också. Och sen drog det ju mer och mer i att man skulle ta hand om varandras barn och man hjälpte varandra, och så till slut så hamnar ju barnen alldeles för mycket i andra familjer och fick sova hitan och ditan. Men det börjar i någonting som låter positivt och bra.
Ja, så är det alltid.
Men det är ju så. Därför jag bara tänker att det är viktigt att betona det. Därför att, så att man tidigt kan börja tänka till. Börjar det här bli för mycket nu? Det här som kanske är bra från början. När, så att man är vaksam över, så att det inte drar och hamnar i ena eller andra diket. Liksom. Mm.
Ja, Ska vi gå till nioåringarna?
Ja, men jag tycker det. Du är faktiskt välkänd. Du har skrivit om
Jag har skrivit om nioåringar ganska mycket. Och jag har ju...
I Läkartidningen bland annat.
I Läkartidningen. Alltså, det var alltså 1986 som jag och en psykiater och en annan kollega som jobbade inom de som var fysiskt sjuka, handikappade. Och den har ju slagit an kolossalt mycket. Alltså jag tittade innan jag åkte hit att på de senaste 6 dagarna har 26 stycken laddat ner det här. Va? Och det kom ju ständigt nya nioåringar. Va? Mm. Och vad är det då med de här nioåringarna? Nu ska ni lyssna, ni som har nioåringar. Det är ju så att i den fasen så börjar de ju och fundera väldigt mycket på livet och på familjen och på stora frågor i livet. Och de har inte språket riktigt att uttrycka det här. Men föräldrarna märker att vad är det med Pelle? Han går ju bara in på rummet när han kommer hem. Han brukar ju sticka till kompisar och sådär. Så att det är så tydligt som det här visar sig. Och vad gör man då så att säga? Vad ska föräldrarna göra?
Vad händer i deras inre liv, ja, de här barnen?
Ja, och de tänker på stora frågor. De tänker bland annat på liv och död. Och det kan man ju inte prata med föräldrarna om, därför att de får inte dö. Och här kan ju morfar och mormor och farfar och farmor kunna komma in och sitta och prata, och det skulle kunna gå och öppna sig för dem. Och sen de tänker på universum till exempel. Jag hade ett sånt där hus för mig när jag var 9 år, och det handlade om att när jag hade gått och lagt mig så låg jag och funderade på jag kom ju från en kristen familj naturligtvis, men jag lekte med tanken, tänk om inte Gud finns, var min tanke.
Ja.
Och så låg jag och funderade, och det var inte så att jag hade tappat min tro eller något sånt där, men det var spännande. Det var universum, och det var det här stora som vi har börjat att lära oss så att säga, som vi är nyfikna på i den åldern. Och då låg jag och spann på det där, och jag lät det gå ett tag och jag blev mer och mer engagerad. Och plötsligt så kändes det så otroligt stort och märkligt, och ungefär som att jag hade kommit till någon sorts så att säga, Big Bang. Alltså det är någonting, skapelsen var på gång och kom skapas, sådana där stora tankar har man. Och det var ingenting som jag var rädd för, utan jag gjorde gärna om det flera gånger.
Det var som en inre process, var det det?
Ja.
När du närmade dig den där skapelsesmällen, ja, nästan.
Ja, ja.
Hur hade det att göra med om inte Gud fanns? Hade det skett av sig självt i så fall? Eller var det en hädelse i det?
Nej. Jag räknar inte bort Gud i det där i och för sig, va? Men jag vill leka tanken att tänk om det är så, och sen så, och att det var en sån där stark känsla som var nästan positiv.
Det var spännande. Jag
var med om någonting stort och någonting som var spännande. Och sen med tiden så klingar väl det där av då, men det är sådana saker, är typiska nioårsgrejer, va? Att de låter tankarna löpa ut och fundera. Man jämför sin familj, jämför med andras familjer, och så gör de men så gör inte vi, och mycket sådana där frågor.
Men då tänker jag ju på det här med religiösa sammanhang, där man, jag tänker på alla dessa människor som har skrivit till oss om helvetesrädsla från barndomen. Jag tänker på hur mycket som kanske präglas just under den här tiden, om man då får höra om stora existentiella frågor i ung ålder, och kanske inte frågor utan snarare så här är det.
Påståenden.
Påståenden, ja men precis. Och få med sig det som en sanning. För det är många som beskriver för oss just där att jag vet ju idag, jag är vuxen rent intellektuellt, att det är klart att det inte är så här, men ändå är jag rädd. Mm. Att man, liksom, det ligger så inneboende, den här rädslan. Och då tänker jag att det kanske är något som präglas just i de här åren starkare.
Ja, det tror jag säkert. Ja. Att för de öppnar ju på något sätt, så öppnar de i den här åldern. Och den här, vi gjorde en del undersökningar förstås, dels på BUP och sen på min barnmottagning och sen på hos sköterskorna i skolan, så tog vi och samlade ihop det där, och det visade sig en väldigt tydlig puckel upp vid 9 år, och sen gick den ner vid 10, 11 och sen upp igen då vid 12, 13 när de andra grejerna kommer. Och det gällde på alla de här ställena. Va? Och så det är något, som verkligen finns och som är viktigt att föräldrarna får känna till. Och det behövs inte så mycket, därför att de kommer, jag såg ju dem hos mig först och jag märkte att det här är en grupp faktiskt som ser väldigt likadan ut. Och det var då jag började prata med de andra kollegorna och så körde vi igång. Och att det här är viktigt att föräldrarna och andra personer som barnet tyr sig till. Och sen så är det inte så allvarligt som det kanske låter, därför att man har ett samtal med familjen och kollar en del somatiska faktorer som huvudvärk, magont och gör kanske ett ultraljud på magen för säkerhets skull, för det är ont i magen och sådär. Och till slut kommer man fram till att det här är inte så allvarligt som ni kanske tror. Men det som är viktigast nu för föräldrarna, nu gäller det att ni ska, det är inte lille Pelle som kommer hem om dagarna, utan det är en person som ni ska prata till som ungefär en vuxen. Ni ska ha nästan vuxna samtal med varandra, för då blir det respekt och då kanske föräldrarna kan få lite grann från det som händer med dem. Och det som är så bra med det här, att man kan komma någonstans med det här.
Jag kommer faktiskt ihåg den perioden i mitt liv, och det var, jag hade den här typen av tankar men också någon slags inre upplevelser. Och jag pratade inte med någon om det. Mm. Ja, det var som, så jag tänker att en del barn utvecklar nästan som ett, man kunde kalla brådmoget privatliv. En inre värld, en inre verklighet i den här perioden. Och den är ju väldigt intressant om man får försiktigt dela, men kanske inte tränga sig på i ett sånt samtal som du skissar.
Ja, just det. Ja. Det är klart att man har någon, för ofta så får kanske inte föräldrarna nys om vad som pågår där i tankevärlden, men har man fått funderingar och man alltså Pelle som då sitter på rummet och kommer ut klockan 9 och ska snart gå och lägga sig, då börjar man undra liksom, och då sätter man sig väl där och hur är det i skolan och hur är det med kompisarna och sådana där saker. Mm. Men det är inte så säkert att man kanske kommer någonstans för första gången, men att det är ändå den vägen som är möjlig, va? Och med, som vi då tre, BUP och barnpsykologen och sen jag som barnläkare och habiliteringsläkaren kunde komma fram till att så här gör vi, och så får föräldrarna får ju tilltro till vad vi säger. Och så känns det skönt att det är ingen allvarlig sjukdom.
Men barnet kan bli lite fundersamt och inåtvänt och på det sättet ändras. Jag kan tänka så här, alla lyssnare som råkar vara i min ålder, och jag är farmor då, 4 barnbarn. Och det slår mig att 2 av dem, och det är inte, de är inte syskon utan kusiner, just de här 2, de har verkligen valt att ha sådana samtal med mig. Så jag har fått, medan de andra 2 inte har uttryckt det behovet. Så det är olika på olika barn också. Eller också är det jag som tilltalar olika sidor.
Nej, men jag tror att det där är, som jag sa förut, farfar och farmor och mormor och morfar kan vara bra personer,
ja.
som de då, för det är inte så farligt att, och inte vill de göra föräldrarna ledsna och så vidare, så det gör helt rätt, va? Det är det bästa, jag tror det är den bästa gruppen som ska komma in också, faktiskt.
Ja, det är givande, för det är otroligt intressant att få de här filosofiska, kan man ju nästan säga, reflektionerna från en varelse som just börjar titta upp i en egen tankevärld.
Ja.
Jag får se om jag får möta det när jag blir farmor eller mormor, om jag blir det. Hoppningsvis.
Mina ungar har redan passerat 9-årsåldern.
Ja, det har de gjort. Så den är...
Men sen kommer vi ju då till puberteten. Vi ska väl inte lämna barndom utan att säga något om den perioden, Roland. Vad tänker du då?
Ja, det är klart att det är ju en storm som kommer och... som kräver att man får man även för vi brukar säga det när vi har träffat 9-årsbarnen då har vi polstrat för den nästa stormen.
Ja,
vi har lärt oss med 9-åringen att vi kan prata om viktiga saker och det är det som är det är därför som jag är så glad att jag ser att folk laddar ner det här varenda dag. Och det, jag tror det är det första steget och att få dem att berätta. För det är ju otroligt viktigt för det, och tonåringar i, nu för tiden kan ju hamna i väldigt knepiga situationer som inte alls är bra.
Vad tänker du då?
Ja, de kan komma in i gäng som inte är alls bra och som låter häftiga och de verkar ha kul och de lever... ett glatt liv och allt sånt där, men så kan det hända saker som gör att det kan finnas droger så småningom. Och så där ska man ju, man ska nog vara lite på där och sitta med de här som nu är inne i puberteten, i början av puberteten, och kanske berätta lite själv hur det var när jag, så här hade jag det när jag var in i samma situation som du är, och få den här, få en dialog alltså. Så annars får man ju söka vidare naturligtvis. För nu är det så mycket som hägrar för ungdomar.
Det finns så mycket på nätet också som ligger alldeles för nära. Ett par klick bort.
Ja visst, det är bara en klick bort och så har du alltihop i stort sett.
Men så om man skapar en bra relation med sin 9-åring så att säga.
Ja, jag tycker det
så väldigt... har man det med sig sen även när de blir tonåringar.
Ja, exakt. För då har ni och med barnet lärt er att ta upp de här viktiga frågorna. Och det är klart att i slutändan så är ju 9-åringen nog rätt så glad att föräldrarna förstår och att vi kan fortsätta att prata om viktiga saker och ha då de här föräldramötena på köksbordet regelbundet.
Och då tänker jag utifrån att som vi pratade i sektpodden och religiösa sammanhang, så tänker jag att då är det jag skulle vilja skicka med de som lyssnar i så fall är just om man är en religiös familj, att man verkligen är noga med att öppna för alla, att barnet får prata om alla tankar, att det inte finns någonting som är förbjudet eller att sånt får man inte tänka, eller att man väljer själv vad man vill tro på eller inte tro på och så vidare, så att man faktiskt skapar en miljö hemma där man vågar öppna även för tvivel och otro.
Jag tror du har rätt där, va? Och vi har ju sett att det är ju så mycket som händer och den gamla syndakatalogen är ju knappt inte kvar längre, va? Utan det är ju det är nöjen, och det finns även den vuxna kristna generationen har ju gått mycket till att öppna sig för bio och andra gå och lyssna på teatrar och så vidare. Så den gamla frikyrkogruppen har ju växt in i den här med nöjen på ett sätt som, Och det gör ju också att de här tonåringarna har ett kortare steg att ta om de inte vill vara kvar längre. Mm. Därför att de är ju ute på nöjen och kanske fotbollsmatcher och har tagit för sig helt enkelt. Det här är inte alla som gör det, men det räcker nästan att det förekommer, för då kan ju den här tonåringen säga, ja men de är ju ute på bio och sådana där saker. Så den där syndakatalogen har ju ramlat lite grann, måste jag säga.
Mm, det har det.
Jag tänker så att det är kanske inte i första hand de problemen som finns i det religiösa sammanhang idag, utan då tror jag handlar mer om det här som vi har pratat om med framgångsteologi, att man ska vara lyckad, att det finns en press och att man får med sig att man måste vara någonting som ju finns i samhället överlag, men som också finns i de religiösa sammanhangen och då med de förtecknena som finns där. Och utifrån att det blir existentiella frågor och så vidare, så blir det väldigt stora frågor som man bär med sig. Så jag tror att det finns andra saker, även om jag tror att de flesta skulle säga som du säger, att syndakatalogen är ju inte brukbar på det sättet som den var. Men det finns jag tror att det finns en annan typ av syndakatalog idag som kanske är ännu värre på ett sätt, därför att den kryper längre in.
Det är den amerikaniserade varianten av frikyrklighet. Pentakostala, säger man, kom ju från USA först, men den ändrade karaktär kanske runt på 50-talet och importerades med Livets ord av paret Ekman, och sen så fick det en sån dragningskraft, och nu har vi, så ser man det i andra frikyrkor, att man kanske känner att det är ett modernt sätt. Jag tänker också på en annan sak som jag tycker så kul med dig, Roland, och som jag värdesätter, och som jag också värdesätter i att vara förtrogen med de bibliska berättelserna och religionen, och det är att det är kulturskapande. Kan man inte sin bibel, så går man ju miste om väldigt mycket i litteratur, teater, film. Och jag vet att du var väldigt berörd av Ingmar Bergmans film Det sjunde inseglet.
Mm.
Han är ju en prästson. Han var ju mer eller mindre präglad av det här mellan den världsliga teatern och den kristna kyrkan, som jag upplevde honom. Vill du berätta hur du tänkte?
Ja, alltså jag var också tidigt intresserad av Ingmar Bergman, därför att han är ju prästson och jag är ju pastorson, och så att jag ville försöka komma så nära som möjligt. Just den här Det sjunde inseglet är ju en väldigt stark film som tar upp precis de här sakerna.
I så, uppenbarelseboken,
ja, just det.
Johannes uppenbarelser, som man utgår från.
Ja. Det är då vedermödorna som ska gå över jorden. Jag gjorde bunden dikt på hela filmen, för jag gillar att skriva dikter. Det föll så väldigt nära som möjligt, så jag har inte gjort någon skada på själva texten och vad som hände.
Vad heter versmåttet du väljer?
Ja, ska vi se här. Ta med rive.
Och ta med rive. Ja, vet du vad ordet kommer ifrån, nej, eller begreppet?
Nej, jag vet inte riktigt.
Får vi slå upp?
Ja, jag får göra. Och det var väldigt spännande. Och jag kände ju att han är i sådana här sammanhang är om det han gör alltid. Man är väldigt ärlig, va?
Ingmar Bergman.
Ja, Bergman, och berättar. Och han hade ju ett samtal med djävulen till och med, va? Och spelade schack med djävulen. Och
riddaren
kommer hem från Jerusalem, tror jag.
Han är korsriddare.
Korsriddare, ja.
Och det är digerdödens tid. Det är en pandemi, precis, på gång.
Och folk är sjuka och dör och sådär. Så att han...
Antonius Block
just
heter
Antonius Block.
Riddaren. Just, och det är Max von Sydow som spelar den.
Ja.
Ja.
Och det blev så, jag tyckte det var, jag kände ju igen rätt mycket av det där, och att han så nära kunde gestaltar det där i sin film, och jag har ju då gjort en gestaltning i den här dikten, den här bundna dikten. Och det, jag gjorde det därför att jag ville se hur nära jag kan komma honom.
Och honom, det är Ingmar Bergman.
Det är Ingmar Bergman, ja.
Det är jätteintressant. Ger du mig förtroende att läsa bara ett kort avsnitt?
Absolut.
När riddaren Antonius Block då, från korstågskrig har riddaren nått hem och blivit smittad ner av dödlig pest. Han vill få tid att minnas alla dem som dött längs vägens gren han genomrest. Nu själv han räds för både liv och lem och vill få tid att tänka allra helst. Hans liv, det ter sig som ett sökande och varit mest ett planlöst letande. Nu känns hans villkor som ett spöklikt bo. I dröm och vildsint fantasi han är. Han vill så gärna kunna få en tro, men också döda Gud han i sig bär. Och stänga drömmen om till Gud en bro och leva utan överordnad svär. I denna fråga vacklar fram och bak hans väg. Det är en riktigt smärtsam sak.
Mm. Visst, den är stark.
Mm. Den är verkligen. Mm. Kan våra lyssnare ta del av den? Har du publicerat den?
Nej, det har jag inte gjort.
För den är lång och det är, jag tror att som jag känner Ingmar Bergman så skulle han vara väldigt glad i.
Jag tror det.
Ja, jag tror att du skulle tycka om det.
Men då har jag ett förslag. Du kanske kan publicera den på din blogg. För visst har du en blogg, Roland?
Ja.
Om vi ska göra
Det kan ju vara någonting kanske. Ja. Jag får väl höra med. Jag ringde ordförande i Ingmar Bergmans grupp och berättade om det, men sen så hörde jag inte så mycket från dem.
Mm.
Så att det kanske är lite känsligt, jag vet inte.
Nej, men du kan publicera det som en diktsamling.
Jag tänkte åka dit nu på hans vecka där och hitta någon som kanske kan.
Ja, men gör det.
Tillåta det här.
Får vi se.
Det är ändå en enormt god tanke.
Verkligen.
Och jag har inte förstört någonting, tycker jag.
Verkligen inte, utan det är tvärtom så att bilderna stiger framför mig. Jag kan säga det här när riddaren och spelar schack med döden. Dåvarande biskopen i Karlstad, han tog med mig till Täby gamla medeltida kyrka och visade mig prototypen som Ingmar Bergman har utgått från. Där finns den avbildad från en medeltida kalkmålning.
Intressant. Ja, jag tror att vi ska avrunda nu.
Säg bloggadressen.
Ja. Vill du säga det själv? Eller ska
Nej,
jag
men
säga det?
Du talar så bra.
blogginläggitiden.org.
Ja.
Så där kan man gå in och läsa vad Roland delar med sig av.
Ja, det finns en massa med bloggar som är intressanta.
Ja, då så. Då tackar vi dig så jättemycket.
Tack,
Roland,
så mycket
för att du ville komma hit.
För att jag fick komma. Ja. Det var på tiden vi ringde.
Vi har pratat om det då genom. Ja, tack Roland.
Tack. Ja. Och kära lyssnare, ni fortsätter att följa oss på Facebook och på Instagram. Så ses vi nästa vecka igen. Tack!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.